Kjære gode himmelske far, takk for at vi kan samles her i ditt hus, i ditt navn, Jesus Kristus. Må du tale til oss, til den enkelte. Må du gi liv til ordene. Gi hjerter som tar imot, ører som hører ditt ord til oss i dag. I Jesu navn. Amen. Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa, «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegn du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, ingen kan se Guds rike hvis ikke han blir født på ny.» «Hvordan kan en som er gammel bli født?» sa Nikodemus. Han kan da ikke komme inn i sin mors liv igjen og bli født. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.» Amen. Nikodemus, mannen som kom til Jesus om natten. Hvem var han? Vel, det står at han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Og fariseerne, de var en gruppe mennesker som, en gruppe menn som utgjorde et slags brorskap. Og de kom inn i dette brorskapet ved å forplikte seg i tre vitners nærvær at de hele sitt liv skulle overholde hver eneste detalj i den skrevne lov. Og det var 1000 regler de måtte overholde. Og jeg tenker meg selv, det er jo beundringsverdig å i det hele tatt si ja til å prøve det. Og dette navnet fariseer betyr den adskilte. Og det var det de var, de fariseerne. De levde et adskilt liv fra det vanlige livet, sånn at de kunne holde hver detalj av de skriftlærdes lov. Så dette var Nikodemus, han var en fariseer. Og så var han også en av de ledende jødene. Han var med i det høye råd, som var jødenes høyeste rett. Så vi har å gjøre med en åpenbart fremtredende person. Og så står det at han kommer til Jesus om natten. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men for meg er det i hvert fall sånn om natten. Det er ofte da kan det komme spørsmål og tanker som kan ligge og kverne. Og ikke alltid de lette tankene, men kanskje de som er litt vanskelige og tunge. Og om natten så kan det også være en tid for å gjemme seg i mørket. En tid til å utforske ting som vi ikke vil at andre skal oppdage. Og der i ly av nattens mørke og stillhet, så er det at vi får høre denne samtalen mellom Jesus og en av jødenes rådsherre Nikodemus. Vi vet ikke med sikkerhet hvorfor han kom om natten, Nikodemus. Det kan hende at han ikke ville bli sett. Han ville ikke utlevere hverken seg selv eller sine kolleger i det høye råd ved å komme til Jesus om dagen. For jødene, de var jo Jesu opponenter, og de skriftlærde og fariseerne, de sto imot det Jesus forkynte. Så det merkelige er at Nikodemus med sin bakgrunn i det hele tatt kommer til Jesus. Det må ha vært et nådens mirakel. Men hvorfor kom han? Det må ha vært noe Nikodemus må ha grunnet over. Det må ha vært en lengsel etter å spørre Jesus, finne mer ut av hvem Jesus var. Han hadde sett de tegn som Jesus gjorde, og konkluderte med at det bare er en som har kommet fra Gud som kan gjøre disse tegnene. Så han hadde sett noe hos Jesus. Noe som gjorde at han ble interessert og ville snakke med Jesus. Og tok sjansen på det. Han hadde alle slags utmerkelser i livet, denne Nikodemus. Men likevel så var det noe han tydeligvis manglet. Som jeg sa, så vet vi ikke helt hvorfor han kom om natten. Det kan ha vært det at han ikke ville bli sett sammen med Jesus. Men det kan også ha vært en annen grunn. For ifølge rabbinerne så var natten den beste tiden for å studere loven. Og da ble man ikke forstyrret. Om dagen så vet vi at Jesus var omringet av store mengder med folk. Så det kan godt hende at Nikodemus kom til Jesus om natten for å få en helt uforstyrret og privat samtale med Jesus. Og det fikk han. Han fikk en samtale med Jesus, en samtale i den mørke natten. Og så er det en vakker symbolikk i dette at han kommer i mørket om natten. For det var nettopp i mørket at han skulle få mulighet til å finne frem til lyset. For leser vi hele kapittel 3 i Johannes evangeliet, så ser vi at Jesus avslutter med å snakke om lyset som er kommet til verden. Og lyset er Jesus selv. Tilbake til fariseeren Nikodemus. Fariseerne sa at loven var veien til frelse. Vi hørte det lest i skriftlesningen i dag. Mens Jesus sier at det er syndstilgivelse og nestekjærlighet det kommer an på. Men fariseeren Nikodemus var i det minste nysgjerrig på hvem Jesus var og hva han lærte, for han hadde sett de tegn og under som Jesus gjorde. Noe må ha rørt seg på innsiden av Nikodemus. Kanskje kjente han på usikkerhet og på uro. For hvis det Jesus lærte var sant, ja, da måtte jo Nikodemus forandre totalt på sin egen undervisning. Og ikke bare det, han måtte gå en annen vei enn lovens vei for å bli frelst. Det Jesus gjorde hadde gjort inntrykk på mennesker, Nikodemus inkludert. Og Nikodemus sier jo til Jesus, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med ham. Men Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Nikodemus, han tok Jesu svar som et bokstavelig svar, som en fysisk hendelse. Og Nikodemus er ikke den eneste som tok eller kan ta Jesu ord bokstavelig. Men det handler om fortolkning. Jeg og du fortolker alt som blir sagt, både bevisst og ubevisst. Og vår forståelse og vår fortolkning, det er påvirket av våre erfaringer, våre liv. Hvis jeg sier til dere, nå må dere kose dere, så det er en som tenker, å, da skal jeg ta meg en kopp kaffe og en kakebit. En annen tenker, kos meg, da skal jeg finne frem en god bok og lese. En tredje kan si, å, da skal jeg oppsøke familie eller venner. Fordi at vi tolker ut fra vår egen personlighet, hvem vi er, og våre preferanser. Og så gjør vi det uten nødvendigvis å tenke over at vi tolker. Men Nikodemus, han er et eksempel på dette. Han var vant til å fortolke lover og regler som var særdeles detaljert. Og derfor er det nok at han spør, hvordan kan en gammel bli født? Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang? Men vi som leser Jesu ord og leser hans forkynnelse i Bibelen i dag, vi vet at Jesus veldig ofte talte i lignelser og i bilder. Det lå alltid en dypere mening bak ordene. For i Jesu ord så er det lag på lag. Det er en dyp mening. Og vi yter ikke annen rettferdighet ved å ta alt på bokstavlig. Og jeg tror Jesus egentlig velger, han er en stor pedagog, han velger å gjøre det fordi at han vil at vi skal komme inn i ordene hans, grunne på det, bli nysgjerrig, søke inn og komme dypere inn. Og jeg tror han vil at vi skal oppdage at de ordene han sier til oss, de er ikke tomme ord, men de er fulle av liv. De er fulle av sannhet. Og det er vår utfordring i dag også når vi leser Jesu ord, når vi leser Guds ord, at vi prøver å finne den dype sannheten som er der. Og det er derfor mange kan si, jeg har lest denne teksten før, men nå fikk jeg en ny åpenbaring. Sånn er det med Guds ord. Kristendommen er ikke en bokstavreligion. Det er en åpenbaringsreligion. Og så er det ikke Bibelen som er åpenbaringen av hvem Gud er, men det er Jesus selv. Det er Jesus Kristus, hans liv og hans gjerning, hans ord, som er åpenbaringen av Gud. Det er viktig at vi leser Bibelen. Men gjennom det Jesus gjorde og det han sa, og det han har åpenbart for oss, så kan vi få se hvem Gud er. Och det är genom oss själva för Jesus att vi kan få en förnämmelse av vem han är. Vi kan pröva att beskriva Gud och våra erfaringar med Gud. Men Gud i sig själv kan inte förklaras fullt ut. Gud är mysterium. Jag husker jeg sang i ett kor en gång när vi sang en sång: Gud är mysterium, kännbar i inre rum, sang vi. Vi kan varken förstå Gud fullt ut eller oss själva, men i möte med det treenige Gud så kan han få visa sig för oss, och så kan vi lite och lite, mer och mer, få en förnemmelse av vem Gud är. Och den primära erfaringen i möte med Jesus, och det är att vara född på ny, det är nettopp detta att ha ett förhållande till Jesus Kristus, inkarnationen av Gud. Gud blir kropp och steg ner till vår jord. Att vara född på ny handlar först och främst och bunn i grund om vårt förhåll till Jesus. Det handlar om vårt ja till Jesus. Det är kärnan. Det är utgångspunkten och det är hela essensen. Nikodemus, han önskat denna förändringen som handlat om att bli född på ny, men han skönte inte hur det kunde ske. Att bli född på ny handlar inte bokstavligt talat om att bli född från mors liv för andra gång. Att bli född på ny är att genomgå en radikal förvandling. En så radikal förändring att det är som en ny födsel. Det är något som sker med själen vår som bara kan beskrivas vid att säga att man är född på ny. Och det sker ju en radikal förändring när ett foster kommer ut av sin mors liv. Det kommer ut av mors trygge, varme, goda mage och ut i lyset, där en må begynne att puste med lungorna själv och ge besked när en är trött, ge besked när en är sulten och så vidare. Men det att bli född på ny är inte något som vi människor får till av oss själva. Det handlar inte om att leva ett syndfritt liv. För som vi hörte i skriften, alla är vi syndiga. Så det handlar inte om att leva ett syndfritt liv så som fariseerna prövde på. De måste ju avskriva sig det vanliga livet för att klara det. Och vi som sitter här, vi lever högst ordinära liv. Och i alla fall jag sviktar i förhåll till mina människor runt mig, gång på gång. Jag klarar inte alltid att vara den tålmodige, den syndige, den snille. Men heldigvis så älskar Gud också den utålmodige och den sinte och den frustrerte oss där Maria. De flesta här har kanske sett Emil-filmen eller böckerna om Emil av Astrid Lindgren. Och där säger Emil till Alfred, sin gode vän: du och jag, Alfred, du och jag, säger han. Och ofta så är det i mina samtal med Jesus också. Anten det är i lönnkammaren eller när jag är mitt i något arbete, så kan jag säga: du och jag, Jesus, du och jag. Och det är det det handlar om att vara född på ny. Vi går från att uppfatta Gud från utsidan, så som Nikodemus gjorde. Han hade sett vad Jesus gjorde. Och vi kan beskriva Gud, men det går, är att gå därifrån in i ett jag-du-förhåll. Två människor i ett förhåll påverkar varandra. Det att ha ett vänskapsförhåll till Gud, det betyder att Gud får påverka mig. Och vi vet hur det är med barna våra, för exempel. Att vi gärna kan uppmuntra dem till att vara med de och de barna, för vi vet att de barna, de har vi ett gott intryck av, de är snilla. Då är det lättare för våra barn att vara snilla också. För det är att vi vet att vi påverkas. Och så är det inte bara vi som blir påverkade, men vi kan också vara med och påverka andra. Det går bägge vägar. Så vi kan bli påverkade av Gud. Men kan Gud bli påverkad av oss? Är inte Gud igår och idag den samma, ja, till evig tid? Jo, det är han. Hans karaktär skiftar heldigvis aldrig. Men han lär sig påverka. En gång ångrade för exempel Gud på att han hade skapat människorna på jorden när han såg människornas stora ondskap. Det står att han var full av sorg i sitt hjärta. Och i det nya testamentet så ser vi hur Jesus lär sig bevega av människors tro, av deras situation. Och vi ser att han gråter när vän Lazarus är död. Och på samma måte så lar Jesus sig bevege när vi kommer till han med våra liv. Vårt möte med Jesus påverkar också oss. Det att bli tagit emot av Gud med öppna nådefulla och barmhärtiga armar gör något med oss. Upplevelsen av att bli värdsatt som den man är. Det är inte flinke eller snille oss där Maria och Jesus tar emot. Han tar också emot den utålmodige, egoistiska och sinte oss där Maria. Han tar emot oss där Maria. Punktum. Och han tar emot dig. Till Gud kan vi komma akkurat sån som vi är. Och akkurat sån som vi är så är vi älskade av Gud. Ingen är skapt som en felvara. Ingen är skapt som en felvara. Vi kan komma sån som vi är. Och samtidigt så önskar han likväl att skapa en positiv förändring i oss. Och när vi lever samman med Gud så gör han nettopp det. Jag har lust att fortälla till slut om ett patientmöte som jag hade på Betanien på sjukhemsavdelningen där. Det var en sjukepleiare som ville att jag skulle besöka en patient som var så rädd. Hon var så rädd för att det slag hon hade fått att det skulle vara en straff från Gud. För allt det gala hon hade gjort. Detta var på tampen av dagen. Jag fick inte gått samma dag och samma eftermiddag så blev jag sjuk. Så det tog någon dag för jag kunde komma. Och i mellantiden så hade patienten varit bekymrad för om jag skulle räcka och komma för hon döde. Hon var väldigt orolig och var rädd för att Gud hade straffat hon. Så när jag kommer in till hon så presenterar vi oss för varandra. Jag hade inte träffat hon för. Hon heter Johanne till mellannamn. Och jag plejer inte att spöra om de vet vad namnet sitt betyder. Men denna gången gjorde jag det. Spurte, vet du vad namnet Johanne betyder? Men det visste hon inte. Och så måste jag inrömma att jag huskade inte själv heller. Men jag sa att jag ska finna ut vad namnet ditt Johanne betyder. Vi snackade vidare. Och damen, som jag bara kallar för Johanne, hon hade alltid önskat att vara en kristen, sa hon. Då spurte jag hon, vad tänker du att det att vara kristen är för något? Och då svarade hon faktiskt att hon trodde att det handlade om att hålla alla budene. Akkurat som fariserna trodde. Det handlar om att hålla budene. Och jag spurte, tror du det är någon som klarar det? Ja, hon trodde faktiskt det, för det var många snälla människor här i världen. Men själv hade hon inte klart det. Och det största nederlaget var att hon hade skilt sig från sin man. Hon hade inte haft ett gott äktenskap och både hon och barnen fick det bättre efter skilsmissen. Men hon höll äktenskapet högt och det upplevdes som ett stort nederlag och inte klara att bli värande i det. Och nu var hon ganska så säker på att slaget hon nyligen hade haft var en straff från Gud. För mig blev det klart att denna damen har ett avståndsförhållande till Gud. Hon hade en uppfattning av Gud som en straffande Gud. Men alla som har mött den treenige Gud, vi vet att Gud sände inte sin son till världen för att döma oss och straffa oss. Men han kom för att frälsa oss, rädda oss, ge oss nytt liv. Jag prövde som bäst jag kunde att snacka om Gud som älskar oss obetinget. Och att han inte straffar oss för våra feiltrin. Utöver i samtalen så begynte hon att känna sig roligare. När jag kom upp på kontoret och slog upp i ordboken på vad Johanne betyder. Det är säkert många här som vet det. Det betyder Gud är nådig. Före jag gick från jobb den dagen så skrev jag ner på en lapp till hon. Att Johanne betyder nådig. Och så skrev jag att Jesus hade tagit straffen på sig för att vi skulle gå fri. Och då jag fortalte detta till den gamla damen som över längre tid hade fryktat att hon hade fått en straff från Gud. Jag fortalte, vet du att namnet ditt betyder Gud är nådig. Så var det som om hela ansiktet och hela kroppen hennes förändrat sig. Och det var som en stor byrde falt av skuldrarna hennes. Jag tror att Gud skapte något nytt i denna damen här och då. Hon gick från att känna på frykt och angst till att känna på lättelse och tacknämlighet. Litt senere så stakk jeg inn til henne igjen, og så sier jeg «Hei, Johanne». Jeg fikk lov å kalle henne for Johanne, selv om hun ikke brukte det navnet. Så sa hun «Jeg ligger her og hviler i nåden», sa hun. Johanne hadde fått et møte med den barmhjertige Gud. Det var ikke mine ord som skapte forandringen i henne. Det var Jesus selv. Johanne hadde blitt født på ny. Hun hadde gått fra å se Gud utenifra som en straffende Gud, til å få et møte med Jesus Kristus på innsiden. Hun var født på ny. Nikodemus kom til Jesus med sine spørsmål. Det kan vi også gjøre. Det er mye jeg ikke forstår. Og jeg kan love en ting, at han vil ta imot deg. Om du kommer på natten, eller om du kommer på dagen. Om det er i ditt lønnkammer, eller om du er ute blant andre mennesker. Han vil alltid ta imot deg. Og ikke minst, han ønsker å inkludere deg i sitt liv, i Guds rike. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbarne, for at verden som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Amen.